Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag att det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, från, inte riktigt från magen men typ från bröstet, och så kom det upp och så började jag prata i tungor då.
Det är inte för att ha ett bättre liv som jag lever som kristen, utan det hjälper min själ att finna ro även bland de tyngsta tiderna.
Varför vill unga gå till kyrkan och be och sjunga lovsången fredag kväll? Kan det till och med vara så att Jesus trendar? Det här är fredag kväll med Frikyrkan och jag heter Ann-Katrin Granroth.
Jag ska vara tillsammans med en lim, ska jag vila och rulla och med din ord.
Det är fredag kväll på Pingstkyrkan Sion i Vasa. Om en timme ska deras ungdomskväll som kallas Uprising köra igång.
Och så får vi be för alla som kommer hit och tacka Gud för det. Så, men hörni, tack Jesus för att vi får samlas på det här sättet. Vi får komma tillsammans för ett nytt år. Gud, du har fört oss samman. Vi är väldigt olika människor. Vi är på olika resor tillsammans med dig. Men vi har ett och samma fokus. Det är att på något sätt lära känna dig med.
Under bönen är det lugnt i salen. Men det ska snart förändras. Om en liten stund kommer närmare 80 personer dyka upp för att umgås, sjunga, be och äta pizza.
Så ikväll så kommer folk börja komma hit klockan 19. Och då har vi verkligen så här öppet. Så att vem som helst får ju såklart komma hit och då är det lite mingel, lite, någon liten så här minigame i aulan.
Alva Rabb är 19 år och har precis blivit ungdomsledare. Det är alltså hon som har hand om Uprising-kvällen.
Och nej, men ingen press på någonting, utan man kommer hit och sen vid 7:30 ungefär så då börjar mötet i stora salen. Och ja, men då har vi lovsång. Benjamin Sträng predikar, ja, men någon liten lek och efter det så är det, ja, men fika och gemenskap igen och då fritt såklart när man får fara eller när man vill fara.
Vi har ett kompisbingo. Det står olika påståenden på de här bingolapparna, typ sådär, jag har fler än 2 syskon. Ska man gå runt och träffa andra människor och så får man bingo. Då man hittar på människor som stämmer in på påståendena.
Det låter lite så här, då måste man närma sig folk och prata med dem.
Ja, vi försöker nog öva på att träffa lite nya människor här och det är ju också det som Uprising gör, att träffa nya människor i ensam ålder, så ja.
Alltså jag skulle säga faktiskt att det är en stor blandning av människor som kommer hit. Vissa kommer ju som sagt mest för vännerna, men jag tror ju också då att det planteras något litet frö och då kanske man inte hittar tron direkt. Utan man kommer mest hit för att ja, men min kompis brukar gå här och brukar komma hit. Så jag kommer med. Och att på det sättet hittar man ju också nya bekantskaper. Så att jag skulle nog säga att det är en blandning med folk som är troende, icke-troende och bara kommer med en barnatro. Och ja, det är folk med så många olika bakgrunder. Så att...
Yay! Hej Uprising! Hej!
Hej!
Okej. Okay. Vad kul att se er alla igen. Jag hoppas ni har haft ett jätteskönt jullov. Och det är jättekul att Uprising kör igång igen. Men ja, vi tror att det här blir en härlig kväll och vi börjar med att lovsjunga tillsammans. Så jättegärna får ni ställa er upp, ni som kan. Och ja, så riktar vi bara blicken på Gud till att börja med.
Bandet går upp på scenen, börjar Uprising-kvällen på riktigt. Besökarna står upp och dansar, klappar och sjunger med. Många har händerna i luften, som för att prisa Gud.
As long as I'm breathing.
via en fotbollskompis som jag inte kände så bra, men vi hade spelat fotboll tillsammans i några år.
Lukas Finskas är 21 år gammal och kommer exakt ihåg när han besökte Sionkyrkan för första gången.
Han bjöd med mig dit och sa att det var en gangster som kom till kyrkan och det här tillaga att det var en före detta gangster, men det här Sebastian Staxet hette han.
Lukas var då 16 år gammal och hade precis börjat i Vörå idrottsgymnasium där han tränade längdskidåkning.
Jag visste nu inte riktigt vem det var, men jag kollade på Spotify och sa att nej, men den här killen hade mycket spelningar, att då kanske man skulle kunna komma dit. Och så hade jag sett att flera andra personer som jag kände hade publicerat på Instagram att det skulle hända någonting i Sionkyrkan. Så får jag nu dit. Men jag kommer ihåg, det var lite coolt att den här Sebastian Staxet var där, tyckte jag. Det här. Han skulle spela sin låt, han hade en låt som var känd som ett Mamma förlåt, som också har varit mycket, de har till exempel varit på Nyhetsmorgon och sjunkit den. Så den har fått en del reach där i Sverige.
Under kvällen berättar Sebastian Staxet också sin historia. Hur han fått ordning på sitt liv med hjälp av Gud.
Den där smärtan och den där hatet som du bär på, det kommer att förgöra dig, det äter upp dig från insidan. Men Gud står idag redo att förlåta dig alla dina synder och göra dig fri. Allt du behöver göra och ta emot honom, för han älskar dig.
Ja, där han var ju drogmissbrukare och det gjorde värdetransportrån. Och det här, de här sakerna kanske inte jag har på mitt CV, men det är den samma guden som förlåter. Och det var ju som häftigt att vet du, alla de här sakerna har han som gjort och begått, men det finns en så stor nåd i det Jesus har gjort för oss att man kan bli förlåten för det. Och där tror jag också det gjorde ett intryck på mig, att det här, den stora nåden som Gud verkligen har. Sedan mot slutet av mötet så bjöd de fram till förbön. Jag får fram dit, det var nog en kompis som sa sådär, skulle du få fram dit? Han tänkte sådär kanske inte att jag skulle be frälsningsbönen som vi kallade, men jag får fram dit och var sådär att ja, men det här steget vill jag ta. Dock kommer jag nu ihåg att det här, jag ville att Sebastian skulle be för mig. Men istället var det någon äldre kvinna som bad för mig. Så det var lite det här, vad ska man säga, disappointed över. Men det här. Så bad den där bönen och jag kommer ihåg klockan var 20:26 tror jag. Den där fredag kvällen 2019. Så det här. Att få den där insikten att Gud är så mycket bättre och det är egentligen inte våra gärningar som spelar roll. Att om någon har rånat en bank eller om någon har på något annat sätt kommit till korta, så slutprodukten är densamma.
Lukas har svårt att säga exakt vad det var som gjorde att han blev frälst. Men det var en sorts insikt.
Ja, alltså det var väl en uppenbarelse om att vissa saker i livet så behöver man skära bort. De här sakerna så vill inte Gud att jag ska göra, och förståelsen för att det är inte någonting så på det sättet att Gud begränsar mig, det är inte den känslan jag får, utan det är istället någonting friande, att Gud vet vad som är bäst för mig. Ja, alltså, jag känner på det sättet inte någonting i stunden på det sättet. Jag vet vissa har haft dunder och mirakler som de berättar om, tycker att de ser ett ljus från himlen eller sådär, men det upplevde jag inte, och jag tror inte det är någonting som kanske händer för alla. Jag tror det är kanske majoritet som inte får den där dunderupplevelsen.
Lukas var då inskriven i den lutherska kyrkan, men gick inte regelbundet på gudstjänster och andra träffar. Det förändrades snabbt.
Eller i alla fall pappa, kommer jag ihåg i efterhand, har sagt att han uppmuntrar mig till fadiet och att få träffa nya människor och sådär, men han sa att han lyckades lite för bra nästan. Att det var nog en tur där i under gymnasiet som jag någon gång var 4 gånger i veckan till kyrkan, bara för att, inte för att jag måste, men för att jag ville. Men det här, nu tycker jag det är bra att jag hittar ett ställe där jag trivs.
Det är viktigt också med lovsången, man får slappna av i Guds närvaro.
Linda Suglian är 18 år och hon är ofta med på upprising-kvällarna.
För mig, de här kvällarna ger mycket just gemenskap med mina vänner och nya personer som kommer dit. Men också får man lite som hur ska man säga det, kanske andlig mat. Man får lite en djupare undervisning om någonting eller så här. Och det är också en ganska trygg miljö att ha en gemenskap. Det är inte som en fest där man blir full och det kan gå lite illa där, men på de här mötena så kan man komma dit i trygghet med gemenskap och få någonting djupare ut av det.
Som barn bodde Linda i Australien, men familjen flyttade till Finland när hon skulle börja högstadie.
Jag har vuxit upp i en ganska troende familj, så jag har nog haft med mig det ganska länge. Och sen då jag flyttade till Finland så var jag med i några ungdomssamlingar och olika läger. Och sen på de senaste åren tycker jag nog det har bara som vuxit och blivit starkare och allt viktigare för mig. Och jag har tagit mer initiativ i att söka Gud.
Det är en glad och upprymd stämning i salen efter den första lovsången. Något helt annat än söndagsgudstjänsterna i de lutherska kyrkorna.
Alltså, jag tycker det är nog bra. De kan ofta ha bra saker att säga. Men ibland så är det lite torrt, om man säger så. Jag förstår att många ungdomar i min ålder inte går i kyrkan, för att det är väldigt fattigt. På något sätt, man går dit så är det en massa gamla tanter bara och så ska man sjunga några urgamla salmer och höra på någon präst som säger någonting. Jag är med i Sundom missionskyrka egentligen, men ungdomarna här i Vasa i området, många som hör till olika kyrkor av olika slag, så vi har kontakt med varandra och vi hänger väldigt mycket med varandra och Vi går till en massa av de här ungdomssamlingarna tillsammans.
Ja, det finns alternativ, det kan jag säga. På måndag finns det studentmissionen som är som lutherska studentarbete. Men där finns det från massa olika församlingar. Lästadianernas tisdagssamlingar. Och en gång i månaden på onsdag så finns det i Sion. Så på torsdag så finns det No i Vörå. Fredag så finns det Uprising och Move. Men sen har vi också via studentmissionen folk som samlas, bön och lovsång och sånt. Sedan lördag, helluntai i kyrko. Och söndag så finns det i hela stan alla kyrkor här. Så det finns massvis, men för det mesta så blir det nog för mig det här måndag studentmission, fredag studentmission och söndag sion.
Jag och Jeppe ska dra dagens icebreaker. Men då kan man ju fråga sig, vad kommer hemma att du har en massa stolar? 8 stolar. Det kan ju vara att vi behöver 8 pers. Men just så är det. Så 8 frivilliga. Kör! Yes. Okej, jag börjar förklara. Vi kommer att köra bring a person. Okej, ni ska äta någon som har en turstup.
Utan tron skulle jag vara en helt annan person. Det är som en övertygelse man har om det man inte ser. På något sätt, eftersom vi har den här övertygelsen att Jesus har räddat oss från våra synder och att vi har möjligheten att leva i himlen, så försöker man nog leva lite annorlunda. Man försöker leva enligt Jesus och vad han sa och gjorde på jorden här. Och jag försöker också söka honom för att söka sanningen och hela tiden bara komma närmare honom så att jag får en bättre relation.
En bättre relation med Gud tycker Linda att hon får genom att läsa Bibeln.
Man läser Bibeln, inte för att det är ett måste, men för att man vill. Jag skulle jämföra det lite med ett träd. Som träd har de rötter som går ner i marken, och om man har bra rötter som far till vattnet så växer de stora och bär frukter. Och som kristna har vi våra rötter i Jesus och i Bibeln och i Gud. Och därför så får vi vår näring därifrån, och våra frukter då är det som syns utanpå att vi är kristna. Godhet, mildhet, allt sånt här. Medan sådana som kanske inte är kristna har sina rötter någon annanstans. Kanske det är i familjen, i pengar, i jobbet. Och det syns också på dem att om jobbet är det viktiga för dem så syns det i deras liv som vad jag skulle kalla frukter. Så jag skulle säga en stor del av kristna tron är bara att liksom ha sina rötter i Gud.
Jag har kristna bröder, alltså kompisar som är kristna, och män. Så det här som vi kan dela mycket saker, be för varandra, att det är som en äkta, vi får vara äkta. Det här går jag igenom just nu. Kan vi be för det här och tro på att Gud hjälper oss med det? Att ofta tänker man, vill man följa Gud så då är allting roligt. Så där, off the limits. Men jag ser det istället som att jag har inte något behov av det där. Nå kanske just supande. Jag är med på en del studieevenemang, men jag har varit nykter och folk kan ju nog fråga varför, och då får jag också berätta min tro. Och folk kan nog komma med frågor och vara intresserade, och speciellt när man har lite promille i blodet, så då kan det öppna upp sig också. Och då får man vara där och lyssna på dem, och man får be för dem och de berättar om det här problemet har jag i mitt liv.
Som har kommit hit. Tack för att du inte är beroende av hur vår vecka har sett ut eller hur vi känner oss när vi kommer hit, utan vi får bara sträcka oss mot dig. Tack för att din kärlek och din nåd, den räcker alltid till för var och en av oss, oberoende hur våra liv ser ut just nu. Jag ber bara att du kommer att fylla det här rummet och bara sträcka dig nära varenda person. Hjälp oss alla att bara kunna slappna av i din närvaro, Herre.
Tron kan hjälpa på flera olika sätt. Man kan be för de allra minsta sakerna som Gud hör, och han kan hjälpa. Flera gånger då jag ber för små saker, till exempel bussen, att den är sen, och så ber jag att jag ska hinna med den och komma till skolan, sådana saker till exempel. Men också saker som kommer mer och nära, till exempel relationer med människor som jag vill hela till exempel. Så han har sin hand där också och kan hjälpa.
Linda pratar om att det syns på oss var vi har våra så kallade rötter. Hur syns det då på Lukas att han är kristen?
Korset runt halsen. Nej, jag hoppas att det är som minst visar att jag är troende. Att det får vara mina gärningar, hur jag beter mig, vad jag säger och vad jag inte säger. Men just det, om vi ännu en gång till ska gå tillbaka till alkoholen, så jag dricker inte alkohol. Jag svär inte. Jag försöker älska människor, förlåta människor, vill tala om Gud och det här. Strävar efter att bli en Jesu efterföljare. Det är sen omvärlden som får säga hur bra det går med det, och kristna bröder får säga att nej, men nu, det där ska jag inte göra. Och så där. Men järnskärp är järn, som det står i Bibeln. Så förhoppningsvis så blir jag mer och mer lik Jesus för varje år som går.
Religion och tro blir allt viktigare för unga idag. I ungdomsbarometern i Sverige slår man fast att Jesus kan bli en av 2025 års främsta influencers. En finsk rapport visar att tron bland de som ska konfirmeras blivit mycket viktigare än tidigare år. Men varför söker sig unga till kyrkan?
Nej, men jag tror ju folk inspireras av varann.
Ungdomsledaren Alva.
Och nu då den där artikeln i Sverige kom ut med att Jesus kanske är nya trenden för 2025, så tror jag speciellt att här så kan det bli en lite sådär ögonväckare, eller lite sådär, vänta, va? Är det här naturligt? Är det här vanligt? Men också, nej men just den här oroliga världen, om man säger så, att man vill hitta en trygg plats och man vill hitta, ja men, trygghet i sitt liv. Och då kan ju tron vara en stor del av det. Jag tycker ju att det är så extremt mycket hets bara runt sociala medier och runt så här smalhets och kroppen, men också andra saker med att man ska, ja men, passa in lite överallt då. Och det är väldigt, ja men, plottrigt skulle jag nästan säga. Det känns som att man vill hit och dit och man ska passa in och hela den biten. Ja, tycker folk behöver en trygg plats dit de får komma och vara sig själva och, ja men, bara ta del av något fint.
Jag tror inte att det bara har att göra med det sociala, att man får dit kompisarna far. Även om det är liksom en, absolut en viktig faktor.
Benjamin Sträng är pastor i Sionkyrkan.
Folk bjuder med kompisar som inte har någon kristen bakgrund eller någonsin gått till kyrkan. Men de känner att det är en trygg plats, här får man vara sig själv. Det finns vuxna och ledare som liksom ser en och bekräftar en, och det är en positiv atmosfär. Det andra tror jag att unga människor idag liksom har behov av att tro på något och längtan efter att tro på något. Och det är inte bara för att världsläget som det är, men jag tror att det är en generation nu som lite mer vågar bejaka det. De är okej med att man är väldigt olika, man sysslar med olika saker, tror på olika saker.
Nej, men då jag gick i högstadiet till exempel, så då vet jag själv att jag kändes nog över min tro och var lite så här, ja men på söndagar hänger jag inte med vänner, fast jag vet att jag skulle bara kunna säga att jag får till kyrkan på söndagar. Så jag hittar ofta en annan väg att säga det. Men nu så tror jag ju faktiskt att det har blivit verkligen accepterat att man får tro på vad man vill och ja, men hela den biten.
Härligt hörni, vad roligt att äntligen köra igång. Det känns jättelänge sedan senaste Uprising. Ni hade en superjulfest sen, ni haft ett jättelångt jullov. Och nu är vi här. Och ett nytt år är väl på något sätt alltid en ny start. Och jag tänker så här att det är okej att förvänta sig något nytt från Gud också ett nytt år. Och idag vill jag prata om drömmar. Och rubriken för det här predikan, det är långt mycket mer. Och det var ungefär det vi sjöng, att Gud som kan göra så mycket mer. Vad drömmer du om? Ta fram din telefon. Om en dröm känns omöjlig, ja men det är väl också ganska bra, för då måste du kanske be till Gud, Gud hjälp mig. Vad drömmer du om? Skriv ner för ditt år. Du kan ha en rubrik, vad drömmer du om? Eller du kan ha en rubrik som heter 2025. Och jag vill att ni alla gör det just nu. Ni får 2 minuter medan piano spelar lite. Det kan vara en liten dröm, det kan vara en stor dröm, men skriv ner någonting som du hoppas eller längtar efter just nu.
Jag har faktiskt skrivit ner sådär olika scenarier vad jag drömmer om. Jag har upplevt att Gud har lagt det på mitt hjärta också, att som eventuellt i framtiden på något sätt tjäna församlingen, om det frivilligt arbete eller anställning eller sånt. Men sen har jag också upplevt att Gud har lagt mig just nu till hanken där jag är. Jag får studera ekonomi och göra det till Guds ära. Får dela min tro. Och jag tror nog att jag kommer ha ett jobb inom företagsvärlden. Gud vet. Men sedan kanske jag... Gud kallar mig att bli pastor. Jag vet inte. Sen har jag också sådana drömmar som att typ jag vill cykla till italienska rivieran, men det är lite andra grejer. Eller göra sådana där coola resor. Att det drömmer jag också om. Amerikanska vilda västern, eller där cowboys, där de far runt på sina hästar, det är också ett ställe jag skulle vilja se. Och man ser ju lite sådana där idylliska saker ibland på sociala medier där folk rider mellan och berg och sådär. Så det är ju en dröm att uppleva det.
När det inte kommer till drömmar, det som man drömmer på natten.
Det står ju i Bibeln och jag nog har folk som drömmer och sådär profetiskt, men Men det här, mina drömmar är nog spagettimonster och sådana saker. Så jag tror nog inte jag har den där profetiska drömgåvan, tyvärr. Men man kan be för det, man kan be för det.
Och så hade jag en dröm som verkar ganska vanlig. Men jag träffade en karaktär som då var en blå fågel som hade ett mjukt röst och en varm... Den var varm och den satt på min axel och den drömmen så var det typ Gud som var där med mig i form av en blå fågel. Det låter lite konstigt, men ja. Oh, here is now to God.
En sak som utmärker en pingstkyrka som Sion är att de som besöker gudstjänsterna kanske talar i tungor. Alltså säger ord som inte betyder något.
Skulle det ha varit 2022 eller 2023 så var jag på förbön. Det var ett möte och så får man dit fram och så sa de så här, sträck ut händerna och så bad han den här predikanten då, för oss som var där fram. Och min bön var då att få tungotalet som gåva. Och jag stod där med händerna utsträckta och så mitt i allt kände jag att det som en bubblande känsla, eller inte vet jag riktigt, från vid hjärta eller som vid lungorna eller vid bröst. Och så kom det som upp mot halsen och sedan så började som tungan röpa sig och så började det komma ut ljud. Och det var som att man typ kunde lägga på och stänga av det. Att det var som inte där heller någonting, att det var någonting där jag inte kände att jag inte var i kontroll. Så det var en fantastisk upplevelse. Jag stod med händerna utsträckta åt sidorna och jag upplevde en sån glädje från Gud. Jag ville bara skratta och det var inte så att jag inte kunde kontrollera mitt skratt, men det var bara att jag var så lycklig att jag ville skratta. Så det var en stark upplevelse. Men sedan kom jag ihåg så for jag tillbaka till Vör och så upplevde att jag har ett tungotal, jag försöker, det funkar inte. Men sedan så någon dag senare så kom det nog igång igen, men ja.
Det finns en grundskeptisk, eller en skeptisk grundinställning till allt, till det frikyrkliga. Och jag säger inte att alla har det, men jag tycker det finns en lite sån här, jaha, de ska till liksom frikyrka eller pingstkyrkan eller så här. Det är lite okänt. Många känner kanske till något socialt projekt eller julprojekt och så här, men man har aldrig satt sin fot och skulle kanske aldrig kunna tänka sig att sätta sin fot i en liksom pingstkyrka. Det låter som så extremt. Men ofta är det för att man kanske inte bara vet så mycket, eller har inte vänner eller familj, eller så har man just uppfattningar från media av negativt slag liksom.
Både Lukas och Linda berättar att en av orsakerna till att de väljer att gå till en frikyrka är för att det är lite mer livat på deras gudstjänster och träffar. Frikyrkorna har också mycket ungdomsarbete och bönen och allt som hör till är lite mer fritt. Men det finns också många punkter där frikyrkorna är mer bestämda, mer konservativa. Homosexualitet till exempel.
Jag skulle säga att det är en väldigt känslig fråga. Människorna är viktiga och vi absolut inte vill skuffa bort någon för att de är homosexuella. De får absolut komma och det är ingenting som vi liksom... Eller det finns flera kristna faktiskt som missanvänder eller misshandlar på något sätt den här... Och säger att okej, du är så syndig, du far till helvete, även fast alla är det. Och jag skulle säga att det är inte liksom människan i sig som är problemet, utan homosexualitet enligt oss är inte en bra sak.
När du söker information om frikyrkor möts du av flera artiklar som handlar om deras syn på homosexualitet. Och den kan vara väldigt svartvit. Homosexualitet godkänns inte. Och det är väl det som frikyrkorna kanske är mest kända för de som inte är medlemmar i dem.
Och det är det man blir på ett sätt ledsen över också, för att det är ju inte sant. Sen är det ju det är komplexa frågor för kristna. Det är liksom det är inget man enas i. Det finns olika uppfattningar, men jag tycker att det är sorgligt att det är många som är så nyfikna och intresserade av kyrkans, vad ska vi säga, det man just är emot eller uppfattas hata. Eller så. Och det är uppfattningar som sen, för de som är del av en församling, så är det inte det man upplever. Men media kanske snappar upp, och sen, vi har blivit anklagade någon gång för det, att vi liksom talar om det eller till och med predikar om, alltså mot människor, eller att vi skulle vara hatiska. Och det, jag menar, jag har varit med här sen, alltså senaste 10-15 åren, och det är en ton som inte, alltså det är inte bara sant. Och jag vill inte heller anklaga media, för jag tycker media fångar ofta upp det som kanske folk är intresserade av. Men de flesta söker ju ett andligt hem eller en plats att få utforska tron, och inte liksom, inte kanske bara en enskild fråga, utan de har en längtan efter något djupare. Sen kan man ha olika uppfattningar om ganska mycket. Det är en så brokig skara i en kyrka, och olika åsikter, olika ståndpunkter, men det som förenar ändå det som förenar är större än det som skiljer åt ändå.
Benjamin säger att han skulle ingripa ifall han såg någon bli illa behandlad på grund av sin sexuella läggning. Men det finns ändå många historier om homosexuella som farit illa i olika kyrkor, som blivit utsatta för andligt våld och omvändelseförsök. Det kommer vi inte ifrån. Kyrkan vill vara öppen för alla, men i praktiken fungerar det inte alltid så.
Tack för att du tar all min synd och min svaghet. Och att du älskar mig. Tack för att jag får vara frälst. Och tack för att jag får vara ditt barn. Amen. Ge en applåd till dem som idag tog det här beslutet. Det är underbart. Gud kan göra långt mycket mer. Vi behöver inte göra så mycket, men han kan göra väldigt mycket. Hörrni, vi har förbön nu. Kom fram om du vill. Om du vill att någon ber för dig. Vi gör det varje gång på fredagarna och på söndagarna här. Så fortsätter vi lovsjunga tillsammans. Och det finns också bönelappar. Om du hellre vill gå och skriva en bön på en lapp, så kan du göra det. Bön, någonting som är jobbigt, eller ett tack. Någonting som bara tack Gud för att du har gjort det här, eller för att någonting. Men hörni, nu lovsjunger vi. Om du tog emot Jesus och bara bönen första gången, kom gärna fram också och bara säg det till någon. Låt någon bara välsigna dig och be för dig. Vi är på din sida. Okej?
Okay. 5 äldre medlemmar i kyrkan placerar sig på olika ställen i salen. Och det är många som kommer fram till dem för att prata och få en bön.
Man får möjlighet att få på förbön att någon ber för en. Och egentligen, vad ska man säga, miniterapi med Gud involveras. Det är ganska bra terapeut. Nej, men det är om man har någonting, eller om man ser någon annan som man skulle vilja att, nej men hej, kan du be för den här personen tillsammans med mig? Eller om man går igenom någonting, vad som helst, så kan man bara gå fram dit och konfidentiellt så berättar man vad man går igenom, och så tillsammans så lyfter man upp det till Gud.
Avsluta på det här sättet. Men förbönen är såklart ännu öppen, och så finns det pizza där ute. Så att stanna kvar och äta och umgås med massa människor. Ha det så bra.
Yes. Vi kör nu en sista låt. Om det finns någon som känner att de vill lämna kvar, men känner man sig färdig får man också gå och äta pizza. Men ja, ha respekt för dem som är kvar här ännu.
Det har gått 2 timmar sedan uprisingkvällens start och det är en lugn och fridfull känsla i salen. Någon har till och med lagt sig ner på en bänkrad och ser ut att sova. Men nu är det dags att stiga upp, för nu bjuds det på pizza.
Jag är glad, men trött. Jag är jättehungrig.
Hur kändes det
också? Alltså, så nice. Det kändes så speciellt efter predikan.
Sofie Åbacka är en av kvällens lovsångare.
Det är, alltså, man vill ju inte behöva tänka på sig själv, och det är alltid skönt att liksom få bara slappna av och stänga ögonen. Liksom bara ge det till Gud utan behöva som bara fokusera på sig själv.
Jag blev imponerad av hur länge ni sjöng.
Alltså. Jo, alltså, ibland håller det på ännu längre om man tänker typ inte på det, för man är så in i det. Det var någon gång på en sån lägerhelg nu på hösten som vi sjöng en sång i 45 minuter. Alltså det var helt sjukt. Men det var typ så skönt i stunden, för att alla bara som alla kunde texten, så det var bara som sådär samma sak hela tiden, men det var så nice.
Men det här som det står i Bibeln, att när man följer Jesus så ska man beräkna kostnaden. Och det står ju också att i den här världen får vi lida, men det väger som lätt mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Att fast det skulle vara negativa konsekvenser här, som inte jag egentligen har upplevt så mycket av. Men om man tar evigheten som perspektiv, så tror jag inte det finns någonting som på det sättet inte skulle vara värt det.
Evigheten, ja. Den stora frågan. Vad händer egentligen när vi dör?
Då tror jag att vi antingen far till himlen eller helvete. Och det pratas ju också om en domen. Pratas ju om att Jesus ska komma tillbaka, och det tror vi på. Så det här, antingen så kommer han tillbaka medan jag lever, eller så kommer han tillbaka medan jag dör.
Jag tror efter döden så ställs man inför tronen, inför domen som Gud står och dömer då. Och eftersom vi alla är syndiga så förtjänar vi att få till helvete egentligen. Men för mig då jag står där kommer Jesus att stå vid min sida och vara min advokat och säga att nej, men jag har betalat för den här, jag har dött och betalat priset för synden, så du behöver inte få till helvete, du får spendera livet med mig i himlen istället.
Men just nu ska de inte till himlen.
Ska du få hem? Nej, jag ska till minimum. Kommer du med? Vi måste långa med folk. Bra!
Mäcken. Är du också till mässan? Det har för mycket sås i hamburgarna.
Okej, det är bra. Men jag tycker om det. Jag tycker mäckens hamburgare.
Jag håller helt med.
Mäckens quarter pounder.
Okej, den har jag inte smakat, men den är för dyr för att vara snabbmat.
Den är jättedyr.
Allting som är mer än 3 euro är för dyrt för snabbmat.
Du har lyssnat på dokumentären Fredagkväll med Frikyrkan. Elin von Bricht är producent, Are Nicken en dramaturg, och för ljuddesignen står Klosse J. Vistbacka. Jag heter Ann-Katrin Granroth. Har du tips på en bra historia du vill höra i Dock? Hör då av dig till dock@yle.fi. Gå också in och favoritmarkera poddserien Dock på arenan. Då finns den under kategorin Mina, som du hittar nere till höger i mobilappen.